Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Varmt, varmt välkommen till 2019 års allra sista avsnitt av Evelöv och Månström. Podden som tar din löpning till nya glädjehöjder. Jag heter Petra Månström och mittemot mig här i studion har jag som alltid Sveriges härligaste elitlöpare, Malin Evelöv. Hur är läget med dig?
Jag är på topp faktiskt. Jag har gjort debut i skidspåret, längdskidspåret. Jag fick chansen i helgen att vara uppe på norska fjället och gå på skidor.
Gå på tur. Med toppluva.
Ja, allting.
Och kvicklunch.
Du, ja, sol, -4 grader och sprakande spår. Det var en toppen helg.
Det lät jättehärligt. Vi hade ju faktiskt lite vitt på marken här i Stockholm också. Det funkade hyfsat bra att dra pulka, men inte mer än så tyvärr. Men...
Nej, och dessvärre om man ska se löpmässigt så är det ju alltid bättre när det inte är så mycket is och snö. Jag åkte ju från Stockholm någon dag innan det började snöa och så, och sprang i Hagaparken och det var perfekta förhållanden för löpning, och så kom jag tillbaka och nu är det nu får man leta efter bra gångvägar med cykelstråk.
Ja, men det är lite lömskt så här års i Stockholm faktiskt. Det är, löpband är trevligt, vill jag ju bara inflika då. Vi är lite olika på den fronten. Du, vet du vad, Malin? Att precis nu så är det faktiskt 10 år sedan du och jag träffades. Jag firar 10-årsjubileum som löparbloggare.
Jaså, är det så pass? Ja.
Och jag tror att det kan ha varit någon gång i slutet av november 2009, eller början på december 2009, som du och jag träffades i Sätrahallen.
Oj, oj, oj.
Så är det.
Ja, det känns länge sedan.
Alltså det känns som ett annat liv, verkligen. Ja. Jag såg någon bild där som jag googlade fram när du coachade mig där i Sätrahallen och
såg vi unga och lovande ut?
Jag tänkte mer att jag såg väldigt trött och tärd ut. Men...
Ja, men det är väl härligt att 10 år har gått och du är liksom piggare och ser bättre ut.
Ja, du är alltid still going strong, men det är lite roligt.
Ja, härligt, vad kul. Ja. Och nu är vi här och gör massa jobb ihop. Fantastiskt kul.
Yes. Som alltid har vi ett fullmatat avsnitt att bjuda på. Vi kommer bland annat att prata om det superviktiga ämnet återhämtning och hur man skapar en sund balans mellan löpningen och resten av livet. Riktigt intressanta ämnen det där. Men först ett riktigt kärt ämne för mig, nämligen träningshörlurar. För utan musik eller podd i öronen skulle i alla fall inte jag få särskilt många pass gjorda. Jag tror att vi är lite olika på den punkten, Malin.
Ja, det är vi absolut. Jag är ju den där konservativa löparen som bara vill vara i löpningen utan så mycket attiraljer. Men
man kan
ha, men däremot älskar jag att ha lurar med musik och poddar och ljudböcker och annat när jag är ute och går eller någon annanstans på väg.
Jag tänkte såhär, ut och går, men då ska du någonstans. Det är inte så att du går ut och tar en powerwalk.
Nej, jag går aldrig ut och går en powerwalk. Nej, jag rör mig för mycket.
För att få de där sista stegen för dagen, 10 000 extra steg.
Nej, de inte behöver inte jag. Men däremot så går jag en del på väg någonstans. Mm. Och då är lurar fantastiskt bra.
Ja, men verkligen. Och faktiskt så var det superkul tycker jag när Urbanista... hur man nu uttalar det, urbanista säger, låter lite så.
Urbanista.
Ja, urbanista. Ja. Ja, i alla fall. Urbanista stavas det. Hörde av sig till oss och undrade om vi ville testa ett par nya träningshörlurar från dem som är då trådlösa, så kallade in-ear. In-ear true wireless för er som är audio freaks och fattar vad det betyder. Alla inne i studion nickar i alla fall, så han vet vad det betyder. Alltså det är trådlösa små pluppar som man lägger in i örat, så att det är inga sladdar som är i vägen, så att det är väldigt väldigt smutt. Mm. Och det som jag tycker är väldigt positivt också, det är att man kan ha, nu när det är lite kallt ute, så kan man få ett pannband över öronen utan att någonting sticker ut, så att selfien ser konstig ut, så att det ser ut som att man är en smurf.
Vilka problem, Petra, du har.
Ja, men jag bara säger, det kanske finns någon som värdesätter min information här. Så att vi har ju testat de här nya lurarna som heter Athens. Mm. Som Aten då, helt enkelt. Det engelska ordet för Aten. Mm. Och ja, en grym musikupplevelse tack vare då den här utformningen och passformen. Du har ju också testat, Malin. Vad tyckte du?
Jo, men jag tycker de är fantastiskt bra. Jag har ofta haft problem med såna här lurar, att de poppar ur mina öron. Men de här var så bra för att det fanns många olika små gummi... pluppar som man kan byta i olika storlekar. Så att, för jag vet inte om jag har små örongångar eller något, men ofta så är det att jag liksom inte får in såna här lurar ordentligt, så att de åker ur. Men de här satt väldigt bra när jag hittade rätt gummituta där.
Och just det, och sen ska man också säga att det är väldigt viktigt att sätta in de här hörlurarna på rätt sätt. För jag har märkt att jag satte in dem fel först och då liksom trillade de ut. Sen man måste liksom vrida dem lite grann.
Precis.
Så att det är som en liten båge. När ni ser dem kommer ni fatta. Den ska liksom sitta på ett visst sätt så att den låses fast i örat. Så att lägg gärna lite tid på att få in rätt passform. För det ljudet kommer ju först i sin rätt när man har rätt passform i örat.
Ja, och sen det som ska sägas är ju att den är helt vattentät också.
Yes.
Nu kanske det inte är så många som simmar med lurar i.
Men, det skulle jag inte våga.
Det skulle jag nog inte heller våga. Men däremot att du är ute och springer eller går eller vad du gör... när det faktiskt är rätt vått och dåligt väder också. Exakt. Så jag behöver inte vara orolig över det.
Och när man springer ett lopp så har de ju ofta såna här duschar som man springer igenom. Och jag minns ju med fasa mitt första Stockholm Marathon när jag sprang igenom en dusch med mina hörlurar som inte var vattentäta, och ljudet la av efter 22 kilometer. Så när det jobbigaste var kvar så hade jag ingen musik. Alltså det var vidrigt rent mentalt. Så att då ska man ha såna här. Och det som jag tycker också är riktigt bra, det är ju dels det lång speltid, 32 timmar, så man behöver inte ladda dem hela tiden. Och att man har ett litet case, en liten ask som man lägger dem i, och så stoppar man in uppladdningssladden i den här lilla lådan.
Mm.
Så att det blir som ett så här, vad heter det, externt batteri.
Precis.
Väldigt smart.
Ja, väldigt smidig, och man tappar inte bort dem heller när man har en liten sån ask.
Har man ett litet barn hemma så kan man också då passa på att lägga dem i den här asken, så att inte barnet tror att det är lakritsgodis. Det kan vara värt att nämna.
Så att, du har erfarenhet av det.
Jag har erfarenhet av det. Men jag tycker att de är... Jag gillar de här jättemycket, och ljudet är verkligen bra. Basen är bra, så att även när det är lite så här tunggungiga låtar, att man verkligen får hjälp i löpsteget av drivet i basen, är superviktigt. Det levererar de här lurarna Athens från Urbanista.
Mm. Och jag körde faktiskt ett spinningpass och där är ju liksom lite ljud och så, och då var de guldvärda.
Du hade ingen instruktör på spinningpasset?
Nej, jag kör i eget. Ja. Så, men det är ändå liksom, man stonkar och stönar och det är ljud från cykeln och sådär, så att det gäller att det är lite bra tryck i lurarna och att det tål svett också faktiskt.
Men vänta, nu måste jag bara fråga Malin, nu är det lite off topic här, men du sätter dig på en vanlig spinningcykel och så kör du något pass, kör du bara all in?
Nej, eller liksom, jag bara... kör ju intervall, kör ofta 70-20 eller någon sån där intervall. Och nej, för att bara sitta och cykla så där tycker jag är väldigt svårt. Ja. Men en intervallträning för att vila benen ibland, det kommer vi in på återhämtning.
Men lite. Verkligen, superbra ju. Ja. Men vad kul. I alla fall, om du lyssnar på det här och tycker att wow, de här måste jag testa. Kanske ge bort en julklapp eller kanske ge till dig själv, vad vet jag. Så har vi en härlig rabattkod på 20% på urbanista.com på hela sortimentet. Fram till och med den 10 januari 2020. Och koden som du använder är Petra Malin 20. Och då är det Petra Malin i ett enda ord med små bokstäver och siffran 20 direkt efter. Då får du 20% rabatt på urbanista.com. Ja, fram till och med den 10 januari 2020. Så att, jag tycker verkligen att det är väl värt det här att testa. För bra ljud på träningspasset kan verkligen ta träningen till nya höjder. Det har blivit dags att hugga tag i ett gäng lyssnarfrågor och jag tänkte Malin att vi går direkt på det här med återhämtning, för att det är någonting som väldigt många undrar om. Och Jessica här, hon undrar, hur ska man tänka kring återhämtning? Vad är det för någonting egentligen? När man har ett aktivt jobb inom vården och går cirka 10 000 steg om dagen i jobbet och sen då tränar 6-7 gånger i veckan, cross-trainer, löpning, löpstyrka och ibland grupppass. Då undrar hon, kan återhämtning vara att cykla på jobbet istället för att gå? Eller yoga kanske, för att få kroppen att slappna av? Är återhämtning alltid samma sak som vila? Eller ska man tänka i timmar? Jag är väldigt vilsen i när kroppen egentligen återhämtas. Mm. Jag hoppas ni förstår min fråga.
Ja, nej men den var ju väldigt komplex. Det var massa delar här. Jobb, träning... alternativpass som jag var inne på, just det här med, för mig är ju, jag är ju också precis som Jessica väldigt aktiv.
Tänkte
i mitt jobb.
Säga det. Ja. Du är ju uppe på cykeln.
Ja, precis. Jag är ju inte stillasittande, men jag tränar ju inte hela tiden, utan jag liksom gör ju olika grejer, och det är väl det som återhämtning, skulle jag säga, inte alltid bara är förknippat med total vila, att du ligger i sängen eller i soffan och slappar, utan återhämtning är ju en typ av att du varierar din belastning, det vill säga att du inte bara springer och sliter på samma muskler, utan som jag sa, vissa dagar då känner jag att jag är lite sliten i löparstrukturerna, och det där har ju kommit av både en stigande ålder och att jag har slitit hårt på min kropp i många år, så att jag kan helt enkelt inte springa varje dag. Jag får liksom ont och känner mig stel och är rädd att bli skadad, så att då kan jag gå och köra ett jättebra träningspass fast i helt annan form, som inte sliter då på liksom fötter och vader och där jag är som känsligast då.
Men tänker jag, om man har ett väldigt aktivt jobb då, som du har och även Jessica har, så funderar jag på, kan det inte vara bra att lägga in lite mer styrketräning så att man inte bara gör konditionsträning alltså hela tiden, utan att man även liksom
verkligen
bygger upp där, för det är lätt att man bryter ner musklerna också om man bara kör konditionsträning.
Nej men absolut, allting ska inte vara liksom brännande om man säger så, utan styrketräning är extremt viktigt, det har vi pratat om tidigare, både skadeförebyggande och sen även där med en stigande ålder så tappar du muskulär styrka och du blir både skörare av det och långsammare löpare. Mm. Så det är extremt viktigt, men sen är det ju, ibland är det ju så att kroppen rent ut sagt behöver bara vila också. Så att det är inte så bara att bara för att du inte springer eller för att du tränar något annat så tränar du ju ändå, du tömmer ju musklerna på ett sätt eller kroppen. Så att ibland är det ju verkligen totalvila som är. Och då kan man ju försöka, om man nu har ett aktivt jobb, precis som Jessica har och även jag har, så kan man försöka ta och, som hon sa, cykla på jobbet. Det, jag vet inte.
Ja, men jag funderar på, de kanske har det på sjukhus.
Sparkcyklar kanske.
Ja, men typ en sån eller vad det nu är. För någon form av transportmedel som inte tar lika mycket energi som att gå i alla fall. Mm.
Nej, men absolut. Då kan man ju försöka hitta så vilande sätt som möjligt, fast man är aktiv då i jobbet och sen inte träna den dagen, så blir det rätt stor skillnad på om du både har gått hela dagen plus tränat.
Mm. Ja, men jag tänker att risken är ju att du blir varken hackat eller malet om man liksom dels om man bränner mycket energi på jobbet med att man rör sig, och sen att man dessutom då ska köra konditionsträning, så ja, men det är ju lätt att man hela tiden går runt och känner sig lite småtrött, tror jag.
Absolut, och på gott och ont, det är därför jag kan nog tänka så här, att jag har ibland tänkt att jag tränar ju väldigt lite mängd träning, som du vet. Och det har ju inte alltid det bästa om man ska springa ett långlopp. Men samtidigt så har jag tänkt ibland också att jag får på ett sätt väldigt mycket lågintensiv mängd träning i mitt levnadssätt, om man säger så. Hade jag suttit på rumpan på dagarna, så hade jag nog inte klarat mig lika bra på den träningen jag gör, utan jag får nog väva in en del, och det tror jag även sådana som Jessica skulle kunna göra, liksom, att både röra sig väldigt mycket i jobbet och träna mycket mängdträning kan bli lite för mycket, och kaka på kaka, utan där tänker jag liksom, det jag tänkt lite, att den aktiva livsstilen gör att man faktiskt kan dra ner kanske lite på mängdträningen och öka upp annan träning med kvalitet, just som, och annan träning, så att det, som inte bara är löpning heller. Och ändå så får du totalt sett väldigt mycket träning, om man säger så, mängd också. Så att jag tror man får tänka väldigt mycket smart om man ska hålla i längden när man har ett aktivt liv.
Absolut. Sen tror jag också att just det här när hon säger att jag är vilsen i när kroppen återhämtas, det är också viktigt att man lär, alltså man försöker lära sig att lyssna på kroppen. Så här, men okej, hur känns det nu i kroppen? Att man, för ofta blir man ju, jag tänker, en elitidrottare är ju ofta bättre på att lyssna på kroppen, för du är verkligen så här superlyhörd.
Du måste
lyssna på kroppen. Men en motionär kanske ibland blir lite för mycket i huvudet. Alltså, ja, jag måste få till de här passen. Jag säger absolut inte att Jessica är sån, men jag drar lite paralleller till mig själv.
Och jag kan säga, det kan jag skriva under när jag tänker på mina kunder ofta, att jag vet att jag lyssnar mycket mera på från dag till dag, vad jag orkar träna, vad jag har lust till att träna.
Och du kanske modifierar till och med, som du har sagt ibland, modifiera passet under passets gång, utifrån hur din kropp känns.
Precis.
Och det är inte alla motionärer som gör det.
Nej, och många motionärer, det svåra är att skriva program, och så säger jag alltid att det här är bara en guide, det är inte något du ska följa till punkt och pricka, utan det är kroppen som bestämmer i slutändan. Jaha, men hur ska jag veta det? Exakt. Säger de. Vadå? Jag vet ju inte. Jag måste följa programmet. Nej, du måste lyssna på kroppen. Ja, men jag vet inte när den säger sig eller så. Och det är det som är det svåra i träning. Hade det varit så enkelt att man säger att följ den här träningsprogrammet till punkt och pricka, får inte missa en grej. Och så håller kroppen för det och du får resultat. Då vore det urenkelt.
Ja, men det är tyvärr så är det inte så, men absolut. Ja, det hade ju varit drömmen.
Ja, men så är det ju inte. Och det är där som det är så viktigt att försöka lära sig det. Och det är det som träning ger också. Så att ju mer du har tränat, ju längre du har hållit på med detta och tyvärr då kanske gått på några smällar till och med, att du har inte lyssnat och så ledde det till en skada eller att du blev nedkörd eller något, så blir det oftast att du lär dig bättre att tänka och känna.
Det som jag tycker, ett tips som har fungerat för mig när det gäller att lära känna min kropp bättre, det är ju att lära sig att använda fler växlar i kroppen. För att det blir ju lätt när man är motionär att man så här puttrar på i sitt tempo. Man kör sina pass ungefär samma tempo och sen så lägger man på kanske något gruppträningspass. Man liksom, till slut så blir det som en mellanmjölk. Men om man då istället försöker att ibland så pressar jag mig nästan till max. Och ibland så springer jag så långsamt så att jag nästan står stilla. Och ibland så gör jag någonting mitt emellan. Så att du, men tänk att du är en sportbil som vill ha så många växlar som möjligt. Mm. Och så här, tänk, och verkligen vara i kroppen. Hur känns det här? Det har i alla fall funkat för mig, även om jag aldrig kommer att komma till din nivå när det gäller liksom kännedom, eftersom du har hållit på sedan du var liten, men nej, man kan komma lite längre på
väg. Ja, men absolut, och sen inte vara rädd i att om man känner sig då, man har tänkt att springa ett pass som kanske står i ett träningsprogram eller du bara bestämt dig själv, och så känner man sig sugen på att träna men ändå lite, kanske lite sliten i löparstrukturerna eller liksom bara allmänt inte kände att det är rätt idag, så att inte vara rädd att byta den dagen. Det behöver inte vara så att du byter till och lägger dig i soffan, utan som sagt går och gör något annat. Mm. Och att inte vara så rädd i att inte annan träning ger för löpningen. För det har jag också märkt att många motionärer är livrädda att det bara är löpning som gäller. Om du ska springa ett lopp så är det bara löpträningen. Det andra är liksom lite sidoverksamhet som ändå inte ger något för löpningen. Men ja, du får göra det i nödfall. Men där, om man har hållit på länge även där, så märker man ju att den här sidoträningen, alternativträningen, styrketräningen, den gör ju att du blir bättre löpare också, om du verkligen gör den på rätt sätt också. Det vill säga att du i så fall går in för att du inte tar den som en låtsasträning, utan den är lika nyttigt det passet som ett löppass.
Ja, och det, där vet jag också många som kanske är rädda för att ta i på styrkepasset, för då tänker man att om jag tar i på styrkepasset så kommer jag inte orka med att springa ordentligt på mitt pass. Och sen så blir det så här, alltså det blir varken eller. Så jag tror att det är smart att så här, men försök att på något vis kanske dela upp träningen i perioder också, så att du liksom kanske fokuserar lite mer på styrka någon vecka när du känner för det, och sen så fokuserar du lite mer på löpningen annan vecka, så att det inte blir en krock, så att det inte alltid blir samma sak. Nu kommer vi kanske bort lite grann från ämnet här med återhämtning, men det är ju faktiskt nyckeln till bra återhämtning också, att man tränar smart.
Ja, och återhämtning är ju, ibland är det fysisk återhämtning fullt ut, och då, det var det jag var inne på, att om man är riktigt sliten muskulärt och tömd, då är det ju rent ut sagt bara vila fysiskt sett, och då behöver du x antal timmar att reparera en trött kropp. Och ibland kan det räcka med en natt, ibland räcker det, eller behöver du ta 2 dagars vila. Och det känner man rätt tydligt när kroppen är fysiskt sett, du är helt tömd och nästan inte är sugen på att träna för att du är så trött. Men sen finns det ju en typ av mental återhämtning, och det är där jag är inne på att ibland kan jag känna att en dag med någon annan typ av träning som inte är löpning, fast jag kan köra hårt, ett jättejobbigt cykelpass eller ett hårt pass på gymmet, men då är jag jättesugen på att springa dagen efter istället, för att man bara sliter sig till att gå ut och tuffa på de här löppassen.
Nej,
dag efter dag.
Nedbrytande.
Så att kroppen mår otroligt mycket bättre i längden av variation.
Absolut. Och sen ska vi sammanfatta någonting då, något tips som jag skulle ge om jag hade coachat Jessica, är väl det att när man har ett så aktivt jobb, så men se över lite grann om det kanske går att justera lite med träningen så att det ger någonting, så att inte den träningen efter jobbet bara blir nedbrytande.
Nej, och det var där jag var inne på. Jag som sagt så kan känna igen mig mycket i hennes typ av levnadssätt, det vill säga jobb som kräver mycket fysisk aktivitet, är att man faktiskt kan rent ut sagt skära ner lite på mängden på träning, för det är den som nästan tömmer mer än att man kan gå och köra ett mer kort intensivare pass. Det är därför jag tror en del av min filosofi kring träning, det är inte bara för att jag kommer från medeldistans och älskar att köra kvalitet, men det är också att jag känner att det tuffaste för mig nästan, det är att tänka sig att gå ut och köra ett långpass efter att jag har varit igång hela dagen på cykeln.
Men att gå ut och blåsa ur
med lite en kortare, intensivare träning känns rent ut sagt lättare. Så att det är Men jag förstår ju skillnaden. Har du suttit på rumpan hela dagen på kontoret, så kanske det är precis den där långrundan när du får vara ute länge och få luft och bara tuffa igenom. Då är det som man är mer sugen på. Så jag tror man får anpassa lite efter hur man lever.
Ja, ja men verkligen. Men jag hoppas att du Jessica fick lite saker att tänka på här i alla fall. Kanske någonting som du har nytta av.
Mm. Lär känna din kropp. Det är det allra viktigaste.
Jag tycker att vi går på nästa fråga som kommer från Niklas. Och det här är ju väldigt intressant. Här kan vi nog... Här har vi lite olika saker att ta upp, tror jag, du och jag, Malin. Hur mycket är mentala barriärer som begränsar hur snabbt vi kan slash vågar slash tror att vi kan springa?
Ja.
Alltså hur mycket sätter huvudet hinder för oss?
Oj, det är nog mer än vad man tror.
Det finns ju någon sån här sägning att när du inte tror att du kan en meter till...
Så har du 33% eller 30% kvar. Ja, då har du kört 2/3 av din kapacitet.
Din erfarenhet, Malin, stämmer det? Eller?
Mm, ja, alltså i procent så kan ju inte jag svara på det. Men det är ju självklart, där kommer vi in på lite det här med varför vissa... är bättre än andra. Alltså fysiskt sett är en sak. Men det är därför man säger en talang. Om man pratar på idrott på elitnivå så säger man ju nästan 50% sitter i huvudet och 50% i kroppen. Okay. Vissa är ju fysiska råtalanger. Men har du inte huvudet att få ut den kapaciteten så är det någon annan som har mera i huvudet än vad du själv har. Och det är väl samma på motionsnivå, så det är ju självklart att här har vi alla nivåer också i att våga ta ut sig och veta vad olika tröttheter består av och våga tro på sig själv. Där är väl kanske män generellt sett lite tuffare än kvinnor i att våga sätta en högre ribba och tro på att man kan mer än vad man kanske...
Jag tänker att de går ut väldigt hårt ofta i alla fall.
Ja, men jag tänker så här att i huvudet ofta innan
man tror mer på sig själv.
Så tror många män mera generellt sett på att jag ska göra den och den tiden och jag kan det. Och en kvinna ligger lite lägre ofta i förhandspratet.
Ja, men så kan det säkert stämma.
Men sen därifrån till hur mycket man klarar är ju en annan sak. Men det märker jag ju, det är därför också många tar hjälp av en coach.
För exakt.
Att, många kommer ju till mig och säger just att fasen, jag försökte köra det här intervallpasset själv som vi gjorde för 2 veckor sedan här, och jag kom liksom inte i närheten. Jag tyckte jag tog i och jag tyckte att jag kämpade lika mycket och så, men jag var inte i närheten av liksom att komma upp på den nivån, varken tidsmässigt då, eller liksom på något sätt trötthetsmässigt heller.
Mm.
Det sitter en bekvämlighet liksom i eller de där sista 30% går inte att få ut alltid.
Vet du vem Jannis Kåros är?
Inte på rak arm.
Nej. Rune Larsson då, som är en väldigt känd svensk ultralöpare, gästade Maratonpodden för ett tag sedan. Och då pratade vi om en grekisk ultramaratonlöpare som heter Jannis Kåros. Och han har då en hel radda olika världsrekord. En del världsrekord anses vara lite mjukare, alltså liksom lite lättare att slå. En del är väldigt svåra att slå. Han har bland annat då sprungit 1000 kilometer på bana under 5 dagar. Och de här rekorden är ju, alltså, ja men en del av rekorden är som sagt väldigt svåra att slå. Bland annat 1000-kilometersrekordet tror jag var ett av dem. Och då säger Rune då att en förklaring till det här är att någonting med Jannis gör att han saknar de här barriärerna som vi då vanliga, alltså som man liksom har med sig nedärvt från stenåldern för att spara på fett, energi, kroppen. Så liksom stannar systemet efter en viss ansträngningsnivå. Men Jannis saknar de här barriärerna.
Fantastiskt.
Vanliga människor kommer aldrig komma i närheten av det här. Så jag tror att han kanske då har liksom någonstans visat var gränsen går och tagit sig förbi den.
Mm. Nej, och det är det som är så svårt. Vi kommer nästan tillbaka till det här som vi ofta pratar i olika sammanhang, men på olika sätt, just det här med att man ska jämföra med sig själv. För det är ju på något sätt att det är inte speciellt uppmuntrande för en vanlig person, om man nu har någon sorts prestige i det då, att Jannis kan springa si och så många kilometer på massa dygn och det liksom finns ingen stopp.
Nej.
Och jag kände efter 28 kilometer här att jag ville bara gå hem, eller efter 15 kilometer eller efter 2 intervaller.
Där känner jag igen mig.
Så vi är ju liksom olika och vad man kommer, det här är ju en träningsfråga lite, att självklart har du tränat hårt eller sprungit mycket eller tagit i mycket eller sprungit långt mycket, så flyttar du ju ofta dina egna barriärer också. Det kan ju vara så att man liksom lär sig att ta i mera och mentalt sträcka sig längre och längre, men sen så är det ju en hel del sitter ju i en personlighet och om man ska se på elitnivå då, i en talang rent ut sagt, att kunna mentalt pressa sig ännu mer än vad som kanske är normalt för en normal person. Men jag tycker det viktiga är, det är liksom att utgå ifrån sig själv. Vad är jag någonstans? Vad är mina mål? Och som jag säger, det är så härligt med att ha då kunder som plötsligt känner att wow, det här trodde inte jag att jag kunde. En liten upplevelse i att faktiskt spränga en barriär med hjälp av mig då, får man säga, i det läget.
Ja, men verkligen. Och så just det här att jag vet ju till exempel att det finns många som dels då kanske underlevererar på träning, men när de får nummerlappen på sig så bara plötsligt så höjer de sig alltså hur mycket som helst. Mm. Medan det finns de som behöver alltså överleverera på träning, för att när de väl står där och ska springa ett lopp eller ett viktigt pass eller vad det nu kan vara, så kommer den här mentala spärren och så liksom funkar det inte för dem. Så att de måste, vill de kanske göra säg 45 minuter på milen, så måste de göra så 43 på träning. Förstår du vad jag menar?
Ja, men de alltså, underlevererar egentligen för att psyket begränsar istället för att, och andra som du säger, man tror inte att du är inte god för under 50 på milen. Nej. Och så gör de 42,5. Man bara förstår inte var det kommer ifrån. Men det finns alla nivåer på det här.
Så är det.
Det är därför jag säger så här, att om man börjar titta för mycket på eller läsa om såna här extrema personer som har gjort det ena och andra, och då känner man sig mer eller mindre mesig i psyket, hur man än vrider och vänder på det. Jag kan ju säga, jag skulle inte ha en chans mot Jannis i psyket. Då skulle jag känna mig som en mesig typ utan något psyke överhuvudtaget.
Men
jag skulle vilja kliva av där.
Jag tror att du kanske har till och med snabbare snittfart än Jannis. Alltså, han är ju så här, mer uthållig kanske. Han
Men förstår jag, man har barriärer på olika ställen också. Ja. Jag menar, jag har ju tränat mitt psyke till att tåla en viss typ av smärta. Jag menar, som jag lätt kan känna då, är liksom att mitt psyke passar ju när mjölksyra slår på. Det kan jag känna fortfarande.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling, så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Och jag vet att...
Myser Malin.
Ja, men, nej, men det är liksom, jag älskar inte det heller, men det händer något med mitt psyke. Mm. Då slår liksom någon motor på att jag vill fortsätta och jag vill liksom trycka den ut i ytterkant. Och jag vet ju egentligen, fysiskt sett så vill man ju bara stanna och kliva av, för det är ju inte behagligt. Men det är ju en träningsfråga och det är något i psyket som har lett till detta. Men däremot att springa så där långt, då skulle jag börja tänka bara att jag har ont där och det börjar kännas tomt i energiförrådet och jag vill inte mer.
Nej, men alltså, jag tror också, det var någon jag pratade med, det kan ha varit en idrottspsykolog kanske, som sa så här att en stor skillnad mellan elit och motionär, nu generaliserar vi lite grann då, men eliten är ju mer i kroppen. Sen vi pratade om musik under passet, elit lyssnar sällan på musik, liksom, man är i kroppen, man är väldigt närvarande, man fångar hela tiden upp signalerna från kroppen och liksom, jaha, nu kändes det så här, ja men det är precis som det ska vara. Jag kör på så här. Men en motionär behöver ju istället avleda uppmärksamheten från känslan i kroppen med hjälp av musik, med hjälp av heja klacken, ja, allt möjligt. Mm. Och då är man ju då per definition inte lika mycket i kroppen, vilket ju gör att man sällan kan pressa sig på samma sätt, just för att man liksom, man försöker ju avleda uppmärksamheten från smärtan, så att det, ja, det krävs en viss nivå.
Och när väl den börjar ta över, ja, kanske,
då kan man nästan bli lite rädd.
Så slår psyket på att hjälp, nu kan inte jag avleda längre, nu hjälper inte rockmusiken och publiken längre. Och då har du inga verktyg.
Nej.
För det är som du säger, har du verktygen att du hela tiden jobbar med känslan i kroppen och även en smärta. Mm. Men det är därför jag säger, kommer tillbaka till det, men jag tycker det är så viktigt med träning och mentala tankar och allting, att man mer utgår ifrån sig själv. Vem är jag? Vad är jag idag? Vad har jag för mål? Vad är liksom kul för mig att sätta upp? Liksom, vad, har jag lust? Vissa är ju också, jag säger ju inte att alla ska heller bli sådana som tar ut sig och ligger i vägrenen och blir jättetrötta på varje pass. Vissa kanske bara älskar.
Så att hundar kommer fram och slickar på
dem? Nej, men det, nej, men alltså, för vissa så om en person säger att det bästa jag vet är att gå ut och springa med en podd i öronen i låg fart, min 5 kilometers runda 3 dagar i veckan, det är, jag mår så bra av det, så är det ju inget fel på det. Det är ju superbra.
Ja, men alla är ju olika. Det var väl säkert så på stenåldern också, att liksom, vi hade olika uppgifter. Några var så här snabba, några var uthålliga, några satt och vaktade huset man bodde i. Nej, men inte vet jag. Alltså, så här, man behöver ju verkligen
inget
inte...
Inget behov av att ens för att må bättre.
Nej.
Och sen finns det en hel del som kommer till en gräns att nu är jag här, jag vill bli lite bättre. Mm. Och där är ju kanske mer... vanliga, liksom, eller den stora gruppen skulle jag säga, att man kommer till en viss nivå och så vill man bli lite bättre utifrån sig själv, och då måste man pressa sig lite mer och så höjer man sin egen ribba, men det är ju hela tiden utifrån sig själv. Det är ingen idé att jämföra med en elitlöpare om man är rätt nöjd motionär, utan...
Nej, men så veta sitt varför tror jag är viktigt. Alltså, vill man pressa sig, det har jag märkt på mig i alla fall, om jag går ut på ett tufft pass eller ett tufft lopp och inte riktigt vet varför därför jag ska pusha mig själv, då blir det sällan bra. Utan hitta någonting då som får dig att gå igång. Det kan vara en dum chef, det kan vara ett knäppt ex, eller det kan vara klimathotet. Ja, men vad som helst. Någonting som får igång dig och gör dig arg. Donald Trump kanske. Och sen så bara, ja, men, och sen fokuserar du på det. Och så att man verkligen vet. Annars kan det bli svårt när det väl blir jobbigt, för det kommer ju bli jobbigt då.
Ja, eller att man liksom, en del av en uppladdning inför ett lopp är ju ofta att du har haft ett mål ändå. Alltså att med, och är det ju så att, jag menar, ibland kan det ju bara målet vara att ta sig runt. För att, jag menar, låt oss säga att du aldrig har sprungit maraton eller en halvmaraton.
Man rehabbar en skada eller någonting.
Ja, eller att du kommer tillbaka. Precis. Så kan det ju bara vara en fantastisk upplevelse att ta sig runt, och då är det att du ens är där och tar de här metrarna är det stora motivationshöjaren. Och ibland så är det att du kanske har gjort en satsning mot det här och faktiskt tränat ännu mer målmedvetet och seriöst, och du har någon
tidsmål.
Ja, tidsmål, precis. Och det är, då är det det som driver en ibland. Så kan du ju försöka hitta självklart rätt om du vill vara förbannad eller vill känna dig lugn och avspänd eller vad det är som går igång.
Ja, men bara att man vet liksom vad som får gå igång, vad man går igång på, och så här, och sen, ja, men verkligen vara fokuserad, jag tror på det. Det är viktigt om man ska kunna spränga en mental barriär. För det, som sagt, som svar på frågan då, det är klart att det är mentala barriärer som begränsar oss. Oftast är det ju det.
Ja, absolut.
Väldigt sällan något annat.
Och det är därför lite det här också, det hjälper ju inte heller om du har en tränare eller en coach eller en mamma eller pappa som vill att du ska pressa dig till den där nivån, utan det är ju samma där. Det måste komma inifrån dig själv. Du måste veta att jag vill ju genomföra det här passet, även om jag egentligen mitt i passet känner att jag gott skulle kunna kliva av, så har man ändå en lust att fortsätta, och det är där barriärgränserna sprängs. Och det sitter i huvudet. Men då kommer ju det här att du matar dig med varför, på ett sätt. Jag gör det för min egen skull. Du måste hitta hatkärleken till det där ifall du ska spränga barriärer.
Exakt så är det. Vi går på nästa fråga. En ganska stor, en väldigt stor fråga tycker jag, från Jakob. Och den lyder så här kort och gott. Hur skapar man en sund inställning till löpning, livet och allt däremellan?
Ja.
Kan vi svara på den, tror du, på några minuter här?
Har du något samlat underbart tips där?
Ja, ska man sammanfatta på något sätt, så är det väl att helt enkelt acceptera att livet är föränderligt. Så det gäller att anpassa sin träning, sina ambitioner i såväl träningen som livet efter just livet. Och sen 2, livet suger. Så är det. Livet kommer att suga förr eller senare för alla. Folk kommer att dö i din närhet. Någon dumpar dig, du dumpar någon, eller någon blir sjuk. Vi kan nästan utgå från att det kommer att hända. Så att man har man bara accepterat det och agerar utifrån det, så tror jag man har kommit väldigt långt på vägen. Eller vad säger du, Malin?
Ja, absolut. Jag håller helt med. Man blir liksom aldrig färdig. Jag tror man får aldrig se liksom livet som en to-do-lista. Att bara jag stryker den och den punkten, bara jag kommer igenom den här grejen, så är det färdigt. Mm. Utan det kommer ju nya grejer. Och att man liksom får ta saker på vägen. Men vad jag tänker på bara är att om man kan se löpningen som en hjälpare i sitt liv, så tycker jag man har kommit långt.
Mycket bra sagt.
Att löpningen alltid finns där som en ventil. Ibland den bästa terapikompisen när man har det lite jobbigt med olika saker. Det är ingen som jag har hört säga att löpningen inte har varit en positiv effekt när man liksom har haft en lite kämpig period för att rensa. Sen kanske man inte orkar köra så hårt när man är uppe i en väldigt energikrävande process i livet. det är också en fantastisk kompis när man har det bra. För när du är liksom i fullt flow och saker och ting flyter i livet och du är lycklig, så flyger man ju fram i löparspåret och så blir det liksom en man får ut det på ett annat sätt.
Så är det.
Så att, jag tror om man alltid liksom kan se att man har löpningen eller träningen som en vän som alltid finns där. Men sen får man liksom anpassa i storleksordning och hur mycket plats den vännen tar beroende på livet. För livet kommer alltid att pågå där och det kommer berg och små kullar och nedförsbackar och uppförsbackar. Så att, men jag tycker i alla fall att det är den bästa liknelsen som jag kan se, om jag ser för min egen del och för människor runt mig, att om man kan, och därför önskar jag liksom alla att de får uppleva att löpningen, att lyfta in det som en vän i livet.
Mm. Har du varit liksom i, för det känns ju, man tror i alla fall att du alltid så här, tycker att det är jättelätt att gå ut och springa. Eller så här, för att du studsar iväg. Men jag gissar att du är precis som alla andra. Liksom, har du haft kortare eller längre perioder i livet där liksom, du känner bara så här, gud, jag orkar inte springa? Eller, så, har du alltid kunnat ta dig ut i alla fall?
Nej, alltså löpningen har för mig aldrig fallit ur. Så får jag säga. Sen har jag ju varit tvungen att anpassa den till olika nivåer, olika faser i mitt liv. Som jag sa, liksom, under en period, till exempel när jag skilde mig för 6 år sedan, så orkade inte jag ta i lika hårt på så många pass, för jag var så pass liksom upp i en energitömmande process, att, men löpningen däremot var min bästa vän under den perioden ändå, att då var det mer liksom ut och få rensa dålig energi och tankar, sätta tankar på plats och bara få vara själv,
starta om systemet liksom.
Ja, men då var löpningen extremt viktig på ett annat sätt, men prestationen var inte lika viktig, eller jag orkade inte fokusera på specifika pass eller ta i så mycket. Men sen har jag också varit perioder när jag har varit väldigt lycklig och haft det bra, och då har löpningen liksom funnits där för att bara få ut den enorma överenergin nästan av härlighet. Men samtidigt så, jag får väl säga så här att i och med att löpningen har funnits i mitt liv så länge jag minns, så har det liksom aldrig varit en sån down-period när den har försvunnit, utan det är för mig är livsviktigt att den alltid är där, men sen har den inte varit lika framträdande fokuserad hela tiden, utan den har tuffat på, så får man säga. Sen är inte jag omänsklig, absolut inte. Jag har dagar när det känns blytungt och så, självklart.
Och just det, när det känns blytungt, så är det väl så att i detta tidevarv när många är på sociala medier, så är det ju väldigt många som man lägger ut när ett pass gick bra, men man kanske inte, en del skriver ju när det gick dåligt, men då vägs det ju alltid upp av att det gick bra sen. Så att man får också tänka på att så här, som vanligt som jag brukar säga, folk skriver ju oftast på sociala medier när de är glada och när det går bra. Så att man ska absolut inte ta det som någon slags så här facit av verkligheten, utan folk kämpar ju hela tiden med att få ihop det på ett eller annat sätt. Man kan ha skilt sig, eller man hinner inte, man jobbar mycket, man kanske är ensamstående förälder, eller alltså allt vad det kan vara. Och då kanske man inte ens hinner logga in på Instagram. Så här, nästan.
Vad nyttigt.
Och när man väl loggar in där, så är det alltid någon som har sprungit liksom flera varv runt jordklotet, känns det som. Så, så här, för egen del, jag har ju inte skilt mig då, men jag har ju liksom haft tuffa saker i livet som jag råkat ut för. Och då, i perioder kanske jag har gått istället för att springa, för att det har känts att det har funkat bättre att ändå röra kroppen. Mm. Men ändå, som du säger, liksom att utgångspunkten är att alltid vara rör, för det mår jag bra av. Jag mår absolut inte bra av att sitta still för mycket.
Nej, och det är ju, då kommer de här som vi pratar om, att ha musik eller ha något i öronen när man liksom egentligen ska koppla av mera än att det är något jobbigt som man ska ta sig igenom, så är det ju mer att avleda tankarna med någon input från något annat och sen ändå vara i aktiv rörelse som inte är så jobbigt då, så du behöver fokusera.
Nej, men försök att ha lite balans där. Och det,
ja,
det...
Se löpning eller träningen som en bästa vän. Som ibland, är, ja, ibland är det väldigt frekvent. Med
ibland fikar man hela tiden.
Ja, och sen så är man lite mer upptagen. Men
ibland
det
bråkar
finns där.
Man.
Ja.
Nej.
Nej, men det, jag tror att kan man se det så
en del
så
av
ens bästa vän på ett ta till. Den finns alltid där och den hjälper en både när man har det lite kämpigt och sen glädjas ihop med när man har det bra.
Mm. Vi går på en fråga från Albin. Vet inte om du känner till Albin
Karlerud. Nej, jag inte.
Nej.
Han är ung, 17 år. Ja.
Nu vet jag i och för sig inte var han bor någonstans, men jag tänkte om i alla fall. Han undrar så här, vad är Malins bästa tips för en 17-årig löpare som vill nå eliten och bli så bra som möjligt på långdistans? Tack för en superbra podd till er båda. Mm, vad säger
trevligt.
Du?
Trevligt.
Ja.
Ja, det man ska med sig alltid med att nå elit eller ha ambitioner till det, det är ju att det tar många år. Alltså det är ju ett långtidsprojekt att man aldrig kan stressa dit, utan det är ju att bygga rätt stenar på varandra hela tiden. Han har ju, jag brukar ju säga det, den bästa åldern för en löpare på elitnivå är mellan 25 och 30.
Men gäller det även på långdistans, funderar jag på?
Långlöpning kan man nästan lyfta upp den till 28 uppåt.
Men du, vänta, nu har jag en fråga så här då. För att jag vet att många säger då att en elitlöpare har ungefär 10 år där man kan plocka ut, alltså under 10 år kan man träna ganska hårt och få resultat.
Mm.
Och efter de här 10 åren så blir det svårare, oftast går inte. Och då är ju frågan då, om du säger att man är som bäst kanske ofta, och det märker jag ju också på elitlöpare, att man pikar någonstans där runt 30. Men han bara är 17. Kan det vara klokt att kanske göra någonting annat än långdistans under en period och sen kliva på? Jag tänker så, alltså, man är snabbare när man är yngre, eller?
Ja, nej, men jag tänker så här att det handlar ju också om att det är inte bara att kliva på tåget när du är 20 och så har du dina 10 år när du levererar på elitnivå, utan det är ju att bygga upp sig år efter år, även från yngre ålder då.
Men jag tänker om fokuset, ska det vara långdistans? Eller det var så jag menar. Ja, eller så ska jag tänka medeldistans?
Ja,
så det var så.
Ja, nej, men du är ju inne på något klokt faktiskt. Jag tänker att om han har både talang och lust att springa långdistans, så är det en otrolig fördel om han skapar lite mer fart i yngre ålder. För det är otroligt mycket lättare att gå uppåt i distanser ju äldre du blir. Och dessutom så är det rätt slitsamt att springa långdistans för många år och för tidigt. Att i alla fall bli inriktad på det endast. Utan han kommer springa bra på långdistans också genom att han tränar mycket löpning och om han har en överfart. Så att, absolut, mitt bästa tips är att ändå både bygga upp kroppen, alltså styrkemässigt, så att den tål mycket träning, så att man inte blir för ensidigt inriktad på långdistans i för ung ålder, för du behöver mycket styrka och faktiskt fartträning också, det vill säga mycket intervallträning, för du blir stark av det.
Men alltså, jag funderade lite grann på, så när jag intervjuat längdåkare i Maratonpodden, så säger till exempel Britta Norgren som tävlar i långloppskuppen att numera så specialiserar sig allt fler juniorer redan tidigt på längre distanser. Och jag tänker att det här liksom klassiska säget man alltid har haft inom löpning också, att så här, ja, men liksom, ju äldre man blir desto liksom, eller man, ja, man blir bättre när man blir äldre. Kan det hänga ihop med att kanske många har börjat på som medeldistansare och sen gått på längre distanser? Liksom, men är det omöjligt att bli lika bra eller bättre om man specialiserar sig tidigt? Jag tänker om han nu tycker att så här, maraton är the shit liksom.
Ja, jag bara tänker att jag skulle se det så att det är lättare att bli skadad eller att det blir för ensidigt, för inriktat mot en grej som är rätt slitsam. Det kräver rätt mycket grund för att du ska tåla den mängdträningen som det krävs för att bli en duktig långdistansare. Och varför många som är några år äldre, eller kanske 30 och till och med över 30, är väldigt duktiga på långdistans är ju för att de har många års träning i kroppen. Det är ju, det är inte liksom, det är inte ens bara inriktat vad de har tränat, utan de har tränat många år hårt.
Just det.
Och det har man nytta av, och det är därför du kan till och med då när du blir ännu äldre som jag leva lite, som jag säger, på gamla meriter. Jag tränar ju som ni vet mycket fortsatt, men jag ska säga mycket är ju också att jag har tränat många år.
Ja.
Så att det är, och därför så tänker jag att det är viktigt att inte bli för inriktad på att du bara ska springa långdistans bara för att det är det som är din ambition, utan löpning, om du springer mycket intervaller och styrkebetonad träning också, att du blir stark, backlöpning, kör styrketräning, då får du en tåligare kropp som också kommer tåla den här mängdträningen mer och mer som krävs. Sen kan du ha en inriktning mot långdistans, alltså längre intervall, och du behöver inte bli sprintertränad för det.
Men långdistans är från 5000 meter uppåt, eller?
Ja, det skulle jag kalla. Ja, mm. Ja. Så att det är ju svårt att säga vad är
det är också jag sitter och funderar på.
Långdistans är ju på bana. Om du ska bli en duktig 5 och 10 000 meters löpare på bana, så måste du ha rätt bra fart i kroppen också.
Men är det inte då kanske som i alla fall bättre då, om man ska så här, tipsa Albin, nu är det du som ska tipsa, men jag tänker så här, om han kanske mer så här, fokusera på 5000 och kanske 10.
5 och 10 000 närmsta 5 åren.
Ja.
För att
bygga fart. Och,
ja, sen är det ju inte säkert, han kanske inte ens springer på bana, det vet man inte heller, men att inte gå för tidigt på liksom, när man är 17 år och tänka maraton. Bara.
Det gjorde ju Rune Larsson. Ja. Men han är ju lite speciell.
Ja, men han har ju kanske mer varit åt ultra och inte på elitnivå. Jag skulle inte säga att han har varit på elitnivå på långdistanslöpning, utan han har bara,
eller han hade fall, säkert kunnat bli en duktig maratonlöpare om han hade fortsatt med det, men nu ville han ju springa ännu längre
och längre. Så att, och då blir det ju betonat mera på att springa långt och inte satsa på tider. Och det låter väl som Albin har ambition att kanske springa fort på de här distanserna. Så, massa bra intervallträning, bygga upp kroppen, styrketräna och självklart ha en hel del löpning i träningen som gör att han kommer springa bra på långlopp också.
Jag har ett annat tips här som inte handlar om träning, men jag skulle också vilja säga så här, men alltså, även om träning är jättekul och liksom utvecklande på alla sätt och vis, när man är 17 så finns det så mycket annat i livet som man vill göra också, så att jag säger absolut inte att han inte ska satsa på sin träning, men vi har ju sett en hel del exempel på personer som satsar väldigt hårt i sin elitlöpning och sen så är liksom resten av livet på paus och sen så kanske de aldrig når dit de vill nå, men de hade kanske kunnat göra det om de hade vågat leva lite mer vid sidan om löpningen. För tittar man på de mest framgångsrika löparna som finns i världen, så har de flesta ganska så här normala liv. Kolla på Kipchoge, kolla på liksom andra väldigt duktiga manliga och kvinnliga.
Mo
Farah, Mustafa Mohammed för att ta en svensk löpare, Isabella Andersson, alltså man har liksom familj, man har intressen vid sidan om löpningen, så att man känner att man har ett rikt liv. Så att allting inte bara hänger på löpningen, för då kan det bli ganska stressande, tror jag. Så det är nog liksom ett mer så här mentalt tips jag skulle ge.
Ja, absolut, och att kunna koppla bort träning och löpning emellan, även om det tar väldigt mycket tid och det, så att fokus ligger där, men att gå in och ut av lite olika rum i sitt liv tror jag är extremt viktigt.
Men kanske våga så här, labba lite med träningen också. Jag tänker kolla på David Nilsson nu som satte nytt svenskt rekord. Mm. Han tog ju faktiskt Kjell-Erik Ståhls 33 år gamla rekord.
Ja, det var på tiden.
Det var verkligen på tiden. Det tror jag Kjell-Erik tyckte också. Nej, men han, så vet jag förstått, det här vet du bättre än jag, Malin, men han tränar ju sig själv och han är inte rädd för att så här, testa lite nya grepp och så här, lite excentrisk sådär. Men, liksom, men att just man kanske inte alltid behöver lyssna på de här gamla rävarna till tränare som har tränat på ett visst sätt i 20-30 år, utan men läs lite forskning, googla, testa nytt.
Ja, och sen mycket där. När du har hållit på många år så lär du känna din egen kropp också. Och då det är inte lika för alla vad man svarar på i träning. Och det är samma där. Vissa trivs bättre med att träna på ett visst sätt. Och då blir man bra på det. Och andra trivs inte mentalt på samma sätt. Och så vill de köra lite mer skruvat åt en annan, ett annat håll. Så att, det är klart att du måste träna mycket. Men det går att träna på lite olika sätt och bli lika bra. Ja, och man måste hitta sin grej. Men jag tror att det viktiga är i en ålder av 70. Att du inte blir för specialiserad, att bara för att du ska springa långdistans och ut och springer 4 mil om dagen. Nej. Utan det är massa allround-träning som krävs i den där åldern, tycker jag.
Kroppen utvecklas ju också fortfarande.
Ja, och sen tiden. Framförallt om man får tänka då att du ska hålla många år. Allt ska inte hända inom närmsta 2-3 åren, utan det är en lång period och då gäller det att ha en bra bas. Och som sagt, att ha lite fart i sina ben, även om du ska springa långdistans, det är aldrig negativt.
Nej, precis. Ja, men precis. Våga gå sin egen väg och lyssna på kroppen, lära känna sin kropp. Det var vi ju inne på där när vi pratade om återhämtning också. Mm. Det är ju superviktigt att verkligen lära känna sin kropp.
Och många långdistansare har ju startat sin karriär på lite... Alltså maratonlöpare har sällan kommit på när de var 15 år att de ska bara springa maraton. Utan många har startat på lite kortare distanser. Mm. Till och med Anders Salkaj sprang hinderlöpning och så mot min storebror. Jag kommer ihåg när han tävlade mot min bror Pontus där när vi var unga, så att honom kommer jag väl ihåg från banlöpning.
Just det. Sen kom han in på maran där i Paris, var det va? Liksom, när han var på någon resa där. Eller?
Ja, och så bara plötsligt så sadlade om och blev en av Sveriges bästa.
Just det.
Maratonlöpare. Så att det är aldrig för sent, men jag tror absolut att starta på kortare.
Mm. Ja, men utan att jag liksom egentligen vet vad jag säger, så jag tycker det låter väldigt rimligt.
Ja, för det krävs många år sedan att bygga upp den där mängden och så. Men har du grunden och en kropp som tål det, så har han alla möjligheter att fortsätta.
Vill han sparra mot duktiga tonåringar, så kan han ju ringa dig kanske. Ja. Så man tränar med dig och dina döttrar.
Ja, precis. Jag har ju en 17-årig dotter. Så, ja.
Men apropå det förresten, hur kan du säga någonting om det, dina döttrar? Är det någon eller några av dem som liksom, du tror kommer att bli... Eller kommer de liksom vilja satsa på löpning? Eller är det fortfarande på hobbynivå?
Äldsta och yngsta tränar ju 6 dagar i veckan. Men det är inte så mycket tävlingsfokus. Utan det är de älskar att träna. Och det är alltid lägger upp varenda vecka. Vad ska vi träna där och där och där? Och de ska liksom... Jag är ju deras coach fast de egentligen nästan inte tävlar. Då. Men jag tänker ju att det viktiga är ju att få med sig det här i livet. Sen kan de göra vad de vill. De kan ju komma på om ett par år att de vill springa lopp också. Men det är inte den där... jag skrev ju mina mål satta i ett kuvert när jag var 15 och när jag var 8 började skriva träningsdagbok. Så att så extrema...
Vad skrev du i det kuvertet då? Nu är jag nyfiken.
Ja, mitt slutliga mål var ju att vinna OS-guld och inom parentes gärna världsrekord också samtidigt. Okay. Så det var mitt slutmål. Och ni som har följt min karriär vet att jag inte riktigt kom dit. Men så tänkte jag.
Jag älskar att du tänkte. Alltså, herregud, dream big. Varför inte?
Ja. Aj, så att,
men EM-silver, alltså, med tanke på svenska rekord, med tanke på att typ hela världen ägnar sig åt löpning, är ju egentligen nästan som ett OS.
Ja, alltså, det är ju det som är häftigt, att i slutändan så är det ju att det häftiga var att se hur långt jag kunde ta mig med min talang och mina möjligheter. Och det blev inte till slutmålet, men det blev nog längre än om jag inte hade tänkt stort. Så att det är, ja, det är kul. Man måste drömma också.
Men jag älskar det. Det tycker jag verkligen, med tanke på att det här är årets sista avsnitt. Vi har snart jul och nyår. Att man faktiskt, ja, men, ta papper, skriv. Vad är ditt mål för nästa år och kommande år? Våga drömma stort.
Mm. Nej, och det är det som är så häftigt, att utifrån sig själv som gör de där ibland kanske lite högre mål än vad man tror att man kanske är möjligt, och ibland det där bara lilla förbättringen med någon minut på en mara kan vara fantastiskt, även om du är några år äldre. Och en av mina äldsta, eller de som jag, min kund som jag har tränat allra längst, han persade här på maran i New York för några veckor sedan, och det var ju liksom bara en egen upplevelse, men så fantastiskt kul att liksom 50 plus och äntligen
där satt han.
Så att jag aldrig upp det. Långdistans kan man hålla på med länge också.
Ja, ja, men det är jättehärligt att veta faktiskt. Vi hinner inte mer än så, tyvärr. Men vi kommer ju tillbaka nästa år. Jag vill, innan vi bara knyter upp säcken helt och hållet här, så vill jag påminna om rabattkoden PETRAMALIN20. Och då får du 20% rabatt på hörlurar från Urbanista till och med den 10 januari 2020. Du shoppar på www.urbanista.com, och de här lurarna som vi har pratat om här heter ju Athens. De här plupparna som är vattentäta, som man lägger in i örat. Men de har ju massa olika hörlurar, så det är bara att gå in där och botanisera. Och då är det Petra Malin med små bokstäver och 20 direkt efter med siffror. Har vi något mer vi vill tillägga innan vi...
Nej, tacka för det här året.
Gott och nytt år!
Ses nästa år. Det ska bli så kul att komma tillbaka.
Yes, och vi har ju... massa kul att bjuda på nästa år. Vi har ju en resa till Spanien, vi har resa till Prag, vi har massa träningsevent inplanerade och en massa annat härligt.
Ja, otroligt kul. Jag ser verkligen fram emot 2020.
Yes, det skålar vi för.
Ja, skål. Gott nytt år.
Gott nytt år. Och tack till dig för att du lyssnade. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Urbanista och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.